Hej och välkomna kära vänner till fotbollsmagasinet Offsides podcast nummer 238. Anders, fotbollsvärldens ögon är kanske riktade mot Buenos Aires.
Ja. Yeah.
Och returmötet i Copa Libertadores-finalen mellan River och Boca. Där det ju var minst sagt stökigt när det skulle ha hållits i helgen. Med tårgas och attacker mot Bocas spelarbuss och en gråtande TVs och en skandal får vi väl säga. Det ska spelas nu tisdag kväll då, det är tisdag när vi spelar in det här. Men dina ögon är vi riktade mot London va?
Ja.
För det pågår ett annat raffel.
Ja, det får man ändå säga, som nästan slår rafflet i Buenos Aires. Det är nämligen så att det är igår, måndag då. Så spelades den 12:e raka matchen i schack-VM-finalen i London. Som slutade oavgjort, precis som de andra tidigare 11 hade gjort då. Det innebär att imorgon onsdag när vi då kom ut med det avsnittet så ska det avgöras. Och det är då alltså Magnus Carlsen som de flesta känner till då, norrmannen, den här superbegåvade schackspelaren som har hunnit bli 27. Som möter amerikanen, eller amerikan-italienaren Fabiano Caruana som är ett år yngre än Carlsen som har tagit sig till denna final. Och det är oerhört ovanligt. Det har inte hänt då när man på 125 år som man har avgjort vem som är bäst i världen på schack, så har det aldrig hänt att det har gått så här långt då i en schackfinal.
För oss som inte är lika invigda i schackens natur. När man säger VM, är det som ett slutspelsträd, precis som ett fotbolls-VM, att de har slagit ut folk på vägen fram?
Ja, alltså det är lite annorlunda. Det är lite som i boxningsfighter, kan man säga. Man slår vissa så för att det är inte så att de samlas. Detta har pågått, matcherna mellan de här två, italienare och norrman, har pågått, eller amerikaner och norrman, har pågått i 3 veckor. Så det är inte så, annars har ju ett VM varit i flera månader.
Ja, just det.
Så att, men därmed så är det olika titelmatcher som gör det då. Och Carlsen är ju regerande mästare.
Ja.
Grejen är att för ett par år sedan, det kanske var när han gjorde sin första VM-titelmatch för Carlsen eftersom han var norrman, så blev det ändå lite rubriker. Jag satt till och med och kollade på det på TV. Det var någon kanal som sände det. Nu tror jag inte att det är en rad om det. Kanske nu för att det är lite rafflande. Det kommer säkert ut någonting idag eller imorgon. Men det är betydligt mindre intresse. Medan då i Norge så har det exploderat till ytterligare en nivå. Det har ju redan exploderat flera gånger.
Ja.
Men nu är det på en jävla nivå alltså.
Men vad är förutsättningarna nu? Nu har de spelat alla de här partierna och de har inte kunnat kora en vinnare. Och den ska koras. Du sa för att den ska lottas fram. Nej, inte riktigt så.
Ja, det är inte riktigt så. Nu först och främst så är det blitzschack då, alltså snabbschack. Där man har begränsad tid på sig. Det är så som den kommer att avgöras. Och där är Magnus Carlsen, han är ju bäst i världen på det. Han är rankad nummer 1 på det. Medan den andra är Fabiano, han är, tror jag, 18:e plats på detta. Så att oddsen på att Carlsen ska vinna är ju väldigt, väldigt låga. Alltså. Men skulle det bli oavgjort där också så blir det så att man lottar vem som ska vara svart och vit. Och då får den som är vit, jag tror det är 5 minuter, den som är svart för 4 minuter. Skulle det bli oavgjort där så vinner den som är svart för att den personen har fått mindre tid på sig.
Aha,
men det är så mycket till om det blir så. Det kommer avgöras innan dess.
Men raffel är det?
Det kan man säga.
Ja. Är det någon slags intelligenstest för fotbollsspelare som när de vill jämföra fotboll med schack? Att det känns lite platt?
Kanske lite.
Inte lika mycket som när man jämför sig själv med ett vin. Vad besviken man blev när Klopp gjorde det för inte så länge sedan.
Ja, jag såg det. Otroligt. Var det Milner eller Henderson han jämförde?
Ja, att de var som ett vin då. Ja. Bättre med åren. Ja. Även LeBron James gjorde det för något år sedan. Och man blir alltid lika besviken. För det är en av de tröttaste metaforerna. Mm. Men jag såg en på stockholmchess.se så hade de skrivit en kritisk kolumn som riktade sig till fotbollsexperter som gillade just och slänga sig med att fotbollen är som schack och det gröna fältet schack och så. Och så försökte de gå till botten med finns det fog för att säga att det är det? Mm. Och så försökte de se vilka likheter som fanns. Mm. Och de likheter som de gick med på fanns var väl ungefär att det är ett spel där man måste ha en väldigt bra kombination av offensiv och defensiv.
Ja, just det.
Försvar och anfall.
Ja.
Och att kontrollera centrum var viktigt i båda sporterna.
Mittfältet. Ja. Absolut.
Så försökte de få in också att det är viktigt att uppträda bra i båda, men det kändes det så.
Jag tror att de har nog misslyckats, men det finns ju många saker om man vill. Man kan jämföra alltså det här med en öppningsspelet som faktiskt Fabiano är känd för att det är en av hans styrkor, att han har jävligt bra öppningar och stabil. Det tar rätt lång tid innan han är en så kallad hard working player. Mm. Det tar lång tid innan han lägger sig i matcher i genomsnitt. Men öppningsspelet, precis som i fotboll, hur man går in i match, man har de flesta så som Jan Andersson. Första 20 gör vi inga misstag, då riskminimerar vi. Sen ska vi börja spela lite vårt eget spel. Så är ju rätt vanligt i schack också. Att man tar inga risker i början, men sen på slutet så blir det att man måste förhålla sig till sin motståndare och därmed antingen gå till attack eller gå lägga sig mer på försvar och hoppas att den andra gör bort sig.
Men Fabiano mer som, det kanske inte är så längre, men när vi växte upp, klichébilden av engelska lag i kupper, alltså att de går ut hårt och försöker skaffa sig ett försprång genom en...
Ja, han var väldigt aggressiv i yngre ålder. Ja. Det var ja. Och skolades i USA, Park Slope, men sen så flyttade han som tonåring till Madrid och var i skola där och några av de bästa spelarna. Och där har han blivit mer och mer lagerbäcksk. Ja. Han kanske i yngre ålder var mer Klopp, ja. Pang på rödbetan så.
Visst var det så att Magnus Carlsens tränare, eller om han var någon tidigare tränare, har man tränare?
Ja, för fan. Ja.
Att han har gjort landskamper i fotboll för Norge.
Så kan det vara. Jag tror att Carlsen är superstort, om det är han United-fan eller är det Liverpool-fan? Jag vet inte, det är något av det.
Han är väl i alla fall...
Som de flesta norrmän är.
Men han är från Bärum, va? Där Stabäck håller till. Mm. Så är det i alla fall.
Vi gör det här avsnittet i samarbete med boken Hur svaget kan bli styrka av Patrik Sjöberg, Rebecca Malm och Martin Rösammar. I boken funderar Patrik kring svagheter, hur de visar sig, vad de beror på och hur de påverkar hans liv. Boken har Patrik sett att avdramatisera det här med att gå till psykolog, att gå till någon att prata, som han själv uttrycker det. Boken finns ute i handen nu och man kan även gå in på offside.org/offsidesnack och tävla om ett exemplar av boken.
Ja, då kan väl jag passa på att säga också att det händer någonting snart som vi vill informera om, nämligen den 4 december på Caltex. På caltex.se-butiken här i Göteborg på Vallgatan 42 så kommer vi vara där kvällen den 4 december runt 18.30, va?
Ja, lite mini-mingel.
Ja, precis. Alltså kombinerat glöggmingel och releasefest kan man väl säga för Offside nummer 6 2018. Det är numret som är ute nu hos en del och på väg till brevlådor hos andra och som finns uppe på offside.org. Lite kombinerad releasekväll för det och allmänt glöggmingel.
Och, ska vi säga, ja. Vi kommer till känna ge faktiskt en rätt stor grej på denna kväll som en liten smygare. Sen så kommer vi berätta om detta i podden dagen efter. Så att den som är väldigt nyfiken på den här otroliga cliffhanger ska ju komma då till Caltex nästa tisdag då, den 4 december på Vallgatan 42.
Ja, det är gratis då och man har dessutom 20% rabatt på allt från Adidas på caltex.se. Och de första 30 gästerna får varsin julklapp också.
Just det.
Det är gratis då. Om man vill komma så mejlar man till följande adress. Henning, som namnet då alltså. Henning@offsidepress.se. Henning@offsidepress.se. Mejla dit så skriver vi upp dig plus en gäst på gästlistan. Först till kvarn då med de här. Mm. 30 som får någon julklapp. Men man kan bara komma dit och ta lite glögg och säga hej.
Gör en high five med oss och sen gå om man vill.
Ja, så kan man göra. Mm. Eller man kan göra Massinho-gungan.
Ja, då blir vi glada. Ja. Det vill vi se. Ja.
Så är det. Jag lyssnade på dig igår.
Ja, jag hörde det.
I etern. Ja. Satt på väg hem från ett jobb på måndagskvällen. Mm. Och P4 var på Radiosporten. Och då var det ju fotbollsarena Radiosporten. Alltså deras fotbollsprogram som de har varje vecka. Mm. Som också är en podd. Och de kör väl en lite förkortad version, tror jag, i själva Radiosporten. Och sen kan hela programmet som ni lyssnat på i poddformat då. Fotbollsarena Radiosporten med Rickard Henriksson som guide allt som oftast. Och där var du med.
Jajamän.
Den här veckan. Jajamän. Det var inte bara du.
Det, nej, det var en stor, bra gäng. Stor panel. Ja. Det var Johan Cedersjö som ju är då programledare för medierna, ÖSK-supporter. Det var Johanna Frendén som inte behöver en större presentation. Och det var jag, får man säga, som var inbjudna gäster. Och temat var då att vi skulle prata om fotbollspoddar, fenomenet podcast och sport eller fotbollsdokumentärer. Det var en rätt lång och, får jag säga själv, en halv spänstig diskussion som ändå var nästan en halvtimme, tror jag.
Ja, är det den äldsta fotbollspodden Sverige har, va? Fotbollsarena Radiosporten. Jag vet inte om det ens hette podd från början, men ja. Den har funnits i typ 10 år.
Ja, jag tror att det kan vara så lite grann faktiskt. Och 10 år, ja. Den första podcasten kom väl någon gång 2005-2006, men det var ingen som riktigt fattade vad podcasten var, tror jag. Det var de senaste 5 åren som har fått ett supergenomslag. Men Filip och Fredrik satte ju ändå podcasten på litet, ja, i populärkulturens rum i Sverige kanske, när de 2010 skulle gissa att de drog igång.
Mm. Och inte minst i USA är den ju kraftfullt dominerande medie.
Ja, jag läste en annan text faktiskt för några dagar sedan i New Yorker som just avhandlade fenomenet podcaster. Det fanns lite intressanta siffror. Dels att det finns 500 000 podcast i USA bara. Och, där, och i Sverige så är det så att nästan 2 miljoner svenskar lyssnar på minst en podd i veckan. Så var femte svensk lyssnar på minst en podd i veckan. Men då kan man nog säga att en av de poddarna skulle kunna vara P3 Dokumentär som är den överlägset största podden. Det räknas ändå som en podcast.
Ja, eller om man, till och med om man lyssnar på Sommar i P1 i efterhand kanske har lyssnat som poddlyssning.
Precis.
Men vad fanns det där som ni pratade som du kanske känner att man kan, att vi kan ta vidare här?
Ja, alltså det var väl lite grann hur utbudet är för oss som gillar podcast och som vill lyssna på fotbollspodcast. Och då kom vi väl fram till, vi var ganska eniga om det, att det finns ju den typen av podcast som vi har, där man sitter två personer och babblar. Vi uttryckte det lite grann som två sköningar som sitter och babblar.
Ja.
Och sen så finns det intervjupodcasten. Den är inte så stor i Sverige. Det är ju Olof Lund nästan som har den enda renodlade intervjupodcasten som når en liksom nationell publik, om man säger.
Ja, så finns det ju folk som ofta har gäster och sådär.
Exakt, ja, precis. Som Tutu Balotta har ju det då och då.
Ja, de har ju både gäster ibland och att de kör själva. Då. Och så alla supporterpoddar.
Alla supporterpoddar som ju... Vi sa väl att det är väl nästan de som kanske har stabilast framtid, om man säger. För att de har ju sina följare. Jag lyssnar på Liverpool-podden till exempel varje vecka. Så det finns de som lyssnar på kanske en MFF-podd eller en AIK-podd och sådär. Där är man så inne i sitt lag. Man vill hela tiden liksom... Där får man liksom lite ett kompisgäng som man lyssnar. Då blir de som leder programmet. De drar en igenom vad som händer i helgen, vad som händer kommande dagar och sådär. Men man ska säga... Bredden är ju inte superstor de där, utan det är rätt mycket genomgång av vad som har hänt och vad som ska hända. Medan den podcast som vi har, jag tror att skulle vi idag, 2018, vintern, säga att fan, vi ska starta en podcast, Johan. Det hade varit svårt för oss att slå sig in på branschen idag.
Ja, det krävs nog, kraven är större för alltså att den ska vara nischad, tror jag.
Mm.
Det kommer ju alltid finnas, eller om man är... ett väldigt stort namn. Mm. Om liksom vår vän Erik Niva skulle få för sig på att starta en podd skulle den bli jättestor oavsett vad han skulle säga att programförklaringen var.
Mm.
Men generellt så är det nog större krav på vad det ska rikta sig, och, rikta sig till, att det här är målgrupp.
Ja, Erik Niva dricker punch, bara den podden hade ju haft 50 000 lyssnare i veckan.
Nej, ta på iTunes direkt. Men det är lite hårdraget om oss att vi är två sköningar som står och babblar. Vi förbereder ju lite grann, ja. Vi går in här med en tanke på i alla fall vad vi vill prata om innan sändning. Men vi kanske ska bjuda på någon slags konsumentupplysning gällande oss själva, hur vårt intag ser ut vad gäller just fotbollspoddar eller sportpoddar. Vilka lyssnar du på regelbundet eller halvregelbundet?
Ja, jag får säga att det är halvregelbundet på de flesta, förutom Liverpool-podden som jag lyssnar på regelbundet. Svenska Liverpool-podden. Sen finns det då The Anfield Rap som jag lyssnar på, som är engelsk motsvarighet, som är lite mer påkostad. Lite gäster och sådär ibland.
Mm.
Också då givetvis annan Liverpool. Men svenska poddar, Lund som vi återkommer till här, lyssnar på när jag känner att det är en intressant gäst. Tutu Balotta lyssnar på ibland. Lyssnar på 352 ibland. Klackspark podden. Vad har vi med för poddar? Jag glömmer ju säkert bort något, det känns lite taskigt om det handlar i svenska.
Nej, men det ser ju ganska likt ut. Jag lyssnar ju på...
Bandypodden?
Ja, det gör jag ju absolut. Och den lyssnar jag kanske på med mer nöje eller någon tennispodd eller så som jag hittar än vad jag gör på fotbollspoddar. För där har jag väl lite jobbörat på hela tiden. Jag lyssnar så här, varje vecka lyssnar jag på 352 skulle jag nog säga. Klart jag kan missa något avsnitt. Men den fungerar väldigt bra. Den är ju nischad på att den har väldigt allsvenskt fokus.
Mm.
Och det är ganska... Upplägget är ju väldigt enkelt egentligen, att de går igenom, de har kanske ett eller två ämnen, men annars så går de igenom varje match i varje omgång. Och det låter ju lite torrt, men de har en väldigt bra dynamik, och dessutom så kan det uppstå liksom lite diskussioner. Så David Fjell är ganska skicklig på att vara motvalls ibland, när kanske Noah Bachner har någon utläggning så kan han komma och vara lite obekväm, vilket gör någonting sådär. Mm. För mig är det där bra också när man inte kan se så mycket som man vill och missar lite som en sammanfattning också. Mm. Och att det kan uppstå grejer som, det kan vara frö att de bara nämner något i en bisats som är mer intressant för mig och för dig och som skulle kunna bli något för vår tidning eller så.
Mm.
Men så där är det inte helt avslappnad lyssning, eller om jag lyssnar på Tutu Balotta med någon gäst, eller Banco Frendén har jag börjat lyssna
på.
Nu också, eller Klackspark sådär.
Mm.
Men jag njuter ju mer när jag lyssnar på poddar som handlar om annan sport, för då Då kan jag bara liksom luta mig tillbaks. Ja. Utan att tänka att jag har något med det här att göra. Så.
Men det andra som vi pratade om kanske var just vad man kan göra. Eftersom alla säger det, ljud är det nya svarta och sådär hela tiden. Att det är den typen av journalistik som folk tar till sig på ett annat sätt idag. Och så. Funderar vi på, finns det någonting? För att mena, vi har ju de här lite påkostade amerikanska satsningar som ESPN 30 for 30. Som har gjort en radiosatsning då, en poddsatsning. Och det är ju kanonbra. Men samtidigt så är det ju också ibland handlar det om baseball på ett sätt som inte är roligt. Det finns ju härliga öden och så inom baseballen. Då kan jag lyssna, men ibland så är det för tekniskt och taktiskt. Där jag zonar ut och känner ja. Att det inte är kul. Men de är påkostade som fan. Och det ska man också ha klart för sig att P3-dokumentärer som jag tror att Cedersjö sa i sändningen här med Radiosporten. Att de kan kosta 300 000 bara ett avsnitt i P3-dokumentär. Och det är ju inte resurser som vi har eller vi är i närheten av.
Nej, men jag tror att det går att göra att det skulle kunna vara lyssningsvärt utan att det skulle behöva kosta så där mycket. Du kan ju gå i god för att jag har varit sugen på det här ett bra tag och tror att det här är... För om vi sa då att det skulle vara svårt för oss 2018 idag om vi inte hade en podd att starta motsvarigheten till Offsides podcast nu och säga vad den handlar om. Så där finns det ju någonting att fylla. Sveriges Radio har ju en del sportdokumentärer och man gör ju en sån satsning nu. Det tycker jag är bra. Samtidigt är de lite tunna för mig. Man utgår ofta från ett ämne då som redan, någonting som har hänt. Det kan absolut vara intressant att lyssna på. Det kan vara då kanske Peder Fredriksson och Jerringpriset och ilskan mot hästsporten eller sådär. Och så pratar man runt det. Men det som kanske finns kvar ändå på svensk marknad är att följa ett skeende. Att man inte riktigt vet. Man tar inte bara avstamp i och gör en dokumentär om VM 94. Eller nu hörde jag i det programmet att Sigge Dabrowski skulle göra, eller höll på att göra en dokumentär om...
Baksmällan efter VM 94.
Ja, de lite mörka åren där med EM 96 och VM 98 som vi inte kvalade in till och så. Och han är en väldigt skicklig radiomakare, så den kommer jag ju lyssna på. Men det är också någonting man vet hur det slutar.
Mm.
Att det finns kvar lite ändå att låta det, inte se vad det blir, men att där man faktiskt försöker ta reda på någonting eller hänga på någon, så som vi gör i tidningen egentligen ofta, att det borde finnas ett sätt att göra det i ljudform. Du hade ju det här som var för några år sedan när Louise Jakobsson följde IFK Göteborg. Hette den Kom igen gubbar?
Ja, när Stare var tränare.
Ja, och den blev lite känd för att Stare fick ett utbrott där.
Mm.
När hon kom in på något ställe där han inte tyckte att hon skulle vara.
Mm.
Och Filip Haglund låg på med någon medicinboll.
Ja, precis.
Och det fick lite uppmärksamhet på grund av det. Den var ju någonting och som var spännande för att det kändes nytt att man fick följa med och vara när det faktiskt hände och inte bara att folk sitter och återberättar. Och det är ju en sån grej som på pitchstadiet jag hade kanske sagt nej till som tidningsredaktör. Mm. Om någon hade sagt att ska följa IFK Göteborg här lite och tänkt att hänga med tränaren och materialaren. Ja, nej, jag tror inte det hade jag kanske sagt. Men det hände någonting när det var ljud.
Ja, precis.
Och där tror jag inte det behöver vara superkrångligt alla gånger.
Nej, precis. Och jag tror också, det finns någonting, jag tror att vi är inne på det också i det här radiosportens diskussion. Det som är så himla populärt nu, jag menar Anton Bergs som har gjort bland annat Spår, den här kriminalserien, Serial som har varit så supersuccé, S-Town som jag också uppskattade. En premiss där som nästan bygger hela podden, det är ju att det är en reporter som är nyfiken på någonting. Och så spelar det nästan inte så stor roll alltid. Vad det är, det måste ju inte vara ett mord. Det kan vara, jag tror att jag nämnde det också, att det skulle kunna vara så att vi hade bestämt oss. Nu ska vi göra en 3 avsnitt lång serie som ska ta reda på varför Tobias Hysén aldrig lärde sig att skjuta med högerfoten. Det är inte skitbart, det tror jag inte vi ska göra. Men att man i alla fall... Ja, och det, man är inte skitsugen kanske på det slutgiltiga svaret. För det vet man, det kanske inte är skitbra. Men däremot så kan det vara, om man har en spänst i sitt repertoire som reporter, så blir det spännande att vara med på den resan. Och det är det som är hela, alltså den här dramaturgin, det är det som bygger de här spänningsmomenten. Därför liksom folk älskar Making a Murderer på Netflix till exempel. Man är med i hela processen när reporterna dyker ner i olika nya spår. Det var ingenting, så går man vidare nästa, man får nya uppslag och sådär. Det är ju det som bygger hela det här konceptet på de här följetongarna. Och där tror jag det finns något som inte måste vara superdyrt i heller. Det är ju det som är fördelen med poddvärde att det är ju ofta en mic som kan fånga in ljudet. Du behöver inte ha 3 stycken kamerapersoner som springer ut med kameror och den dyra utrustningen.
Man kan ju bestämma sig för att man ett reportage skriver en viss typ av text där man vill att läsaren ska få följa med reporten på vägen fram. Ett exempel var väl när du spårade upp den här Gothia Cup-killen till exempel. Utgick från den här bilden som var så fin som Peter Widing hade tagit. Och vad hände med de här killarna? Mm. 2 jublar och 1 gråter. Och försöker spåra upp dem idag. Där finns det ju alltså Searching for Sugar
Man-aktiga
berättandet, att man får följa med på vägen och man får till och med följa med in i återvändsgränder att det här spåret gav ingenting. Normalt sett redovisar man ju inte sånt i en text. Och om man lyssnar på Anton Berg till exempel och spår, så har ju de ofta med, låt säga att han ska träffa en fånge och beger sig till ett fängelse, så är det ju alltid med när han kanske står utanför fängelset
och ringer,
man
på, hör,
ringer på en klocka och säger hej, Thomas Berg, jag skulle träffa, välkommen in. Så här, det skulle man ju inte ta med i en text då. Nej. Motsvarande skriva att jag ringer på klockan utanför fängelset, välkommen in, svarar en röst, jag går in. Det stryks ju direkt av en hård redaktör typ Mattias Göransson för att det är inte relevant. Men här ger det någonting, man känner att man nästan också är där.
Exakt.
Och där har ju ljudet en jättefördel. Så det finns ju någonting där.
Ja, och vi har ju också, vi har ju lite idéer faktiskt på att göra någonting med det här. Och det
har
kan,
vi?
Ja, det behöver inte vara så mycket. Det kan ju hända under 2019. Det är ingenting som vi kastar fram här under jultiden. Men lite senare kanske, så vi återkommer nog om det, tror jag.
Vi har båda sett, tror jag, en... om man ska kalla det för en kortfilm, knappt halvtimme lång på SVT Play, som André Walden är med i. Kolumnist, journalist, Aftonbladet, nyligen värvat i DN. Och den utgick från en kolumn som han skrev om manlig vänskap, eller kanske bristen på manlig vänskap. Och han fick så mycket respons på den här krönikan från andra ensamma män att ta vidare till det och gjorde en liten film av det. Och man kan väl säga, Anders, att filmens tes är att vuxna män behöver en aktivitet eller någon form av ritual för att hålla sin vänskap vid liv.
Ja, och att just mannen oftast i en parrelation, om det är ett heterosexuellt förhållande, ofta tenderar att isolera sig mer och mer, medan då kanske kvinnan fortsätter att umgås med sina vänner på ett eller annat sätt.
Ja, och han uttryckte det så att mannen blir snarare kompis med sina barn.
Ja, just det.
Och när barnen inte vill vara kompis längre så blir man själv och tappar allt mer kontakten med sina gamla vänner. Jag vet inte om tesen stämmer stort, men den stämmer ganska väl på mig. Jag kände mig ganska träffad. Och fin liten film.
Absolut.
I den så går de ju på fotboll.
Ja.
Ett upplägg i filmen då är att André, förutom att han försöker skaffa sig en ny vän, Claes Ekman, 2 snälla lågmälda herrar, så träffar han också gamla vänner, de som han alltså har förlorat kontakten med, och kanske försöker reda ut varför det blev så, om de kan finnas något där igen. Han kommer från Norrköping då från början, och en av de här gamla Norrköpingsvännerna går han på fotboll tillsammans med.
Norrköping Djurgården.
Ja, det ser ut att vara Djurgården där. Det nämndes aldrig, men visst var det det. Passar också bra in i lite melankoliska. Det var väl en av 2 matcher då under säsongen som IFK Norrköping inte vann hemma.
Ja, precis.
För att man märker verkligen tydligt att kameramannen är där för att fånga dem när det blir mål. Ska de kanske kramas då? Men det blir aldrig någon mål.
Ja,
det passar ganska bra in.
Det blir någon sån här, nära.
Ja, precis. Jag vet inte om det blir 0-0 eller om Djurgården vann. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men då sitter de och pratar där om sin vänskap, och så är ju det här en typisk aktivitet då, att förenas kring, att se på fotboll tillsammans.
Det är en ritual, och man inte nödvändigtvis, går man och fika så måste man hela tiden komma på nya diskussionsämnen. Man måste känna att det lever. Man kan kanske inte sitta bekvämt tyst med sin kompis.
Nej.
Men på fotbollen så har man alltid någonting som pågår. Man har promenaden till arenan, kanske ölen innan. Det är lite sol. Man sätter sig på planen. Det är liksom hela tiden. Man vet vad som händer under 45 minuter. Där vi kan fokusera, vi kan småsnacka.
Ja, naturliga saker att kommentera.
Precis.
Vad som sker.
Exakt. Blir arga tillsammans och glada tillsammans. Och så.
Precis så. Men då nämner den här hans gamla vän att en positiv effekt av IFK Norrköpings sportsliga uppsving de senaste åren med SM-guld och medaljer och så har varit att, så som han upplevde, att han hade återfått kontakten med många av vännerna som han som de hade glidit isär med. Mm. För att fotbollen förde dem tillsammans igen. Asch. IFK Norrköping blev lite hett igen. Folk började gå på fotboll mer än tidigare. Och hittade då tillbaka till varann.
Ja, folk levde kanske upp lite där 2015.
Ja, absolut. Och de är fortfarande ett bra lag och det har hållits vid liv då. Vilket är ju fint. Man kan ju välja att se att det är lite sorgligt också att man ska vara beroende av det. Men låt oss säga att fotbollen spelar en, i alla fall en liten fin roll här då. Och det stärker ju då tesen att det krävs någon form av aktivitet. Jag vet inte, kände du dig träffad själv?
Ja, absolut. Ja. Så är det ju. När jag träffar mina manliga vänner så är det ju ofta en ritual. Och den ritualen kan ju vara att man ska träffas och dricka öl.
Mm.
Då är det ju liksom någon slags berusnings ingrediens som gör att man känner sig bekväm i det. Om det inte finns, man har någon bästa vän där man känner att man kan faktiskt ligga på soffan hemma hos någon utan man behöver bry sig. Det som André Walden drömmer om.
Ja, ja precis. Det här otvungna umgänget.
Som man gjorde när man var lite. Man kunde ligga och bläddra i en bok i en halvtimme utan man snackade. Och polaren kunde till och med liksom gå ut och nästan träffa en annan kompis men han var kvar hemma hos kompisen.
Och lördagen liksom obemärkt går över i söndag.
Ja,
det var ju underbart på så sätt.
Man bara var, som det heter.
Ja.
Ska vi vara idag?
Ska vi vara, ja. Det var en gräns där man gick över från ska vi leka till ska vi vara.
Ja.
Och en gräns var jobbigt när man märkte att andra hade gått vidare medan man själv frågade ska vi leka. Och kände sig som en liten kille i äppelknyckarbyxor.
Exakt så.
Men hur som helst så är ju supporterskapet har ju med detta att göra. Ganska mycket.
Mm.
Det har jag tänkt på. Jag tänkte på det senast när jag var i England och skrev om de här knasklubben Bill Ricky. Och pratade både med deras fans och med supportrar till motståndarlaget St. Albans. Och försökte vi koka ner det till det. För det handlar ju då mycket om att mycket var motigt och knasiga ägare. Och de här St. Albans fansen hade en pissig arena och ekonomin är åt helvete. Och man är besviken tillsammans. Men när de försökte sådär gå till botten med vad som fick dem att gå varje lördag och engagera sig i det där. Så återkom många just att det nog var vänskapen. Mm. Att det är folk här som jag gillar och tycker om. Mm. Och jag är intresserad av deras liv. Och så har det blivit tack vare att vi håller på St. Albans båda två. Eller Bill Ricky då, eller IFK Norrköping. Eller vad det nu kan vara.
Ja, nej, det påminner mig mycket när jag var i Glasgow för några år sedan och skrev om Patrick Thistle. Det tredje laget i Glasgow som ingen riktigt bryr sig om.
Nej, ett loserlag.
Loserlag. Det var det också samma. De visste det. Varje vecka vi går, i princip, så förlorar vi. Men det var ju, jag skrev ju framförallt om en man i 50-årsåldern som var mobbad när han var liten för att han inte höll på Celtic eller på Rangers. Men i det vuxna livet så har han hittat ett sammanhang där de var ett gäng som gick till samma pub innan han tog några pints och gick till matchen och det fick vara lite det här brittiska, liksom lite svarta humor och sen så gick de till en pint och sen gick de hem till sina vanliga liv igen.
Men fanns det inte någon fin klenod där med, var det Cliff Richard? Ja. Eller vad var det? Kommer du ihåg den?
Celebration hette ju den låten. Det var väl någon gammal
var det en Eurovision.
Ja, precis som jag tror han vann någon gång på, kan det ha varit 60-talet.
Just det, congratulations.
Ja, så var det, bytte de ut den.
Relegation.
Relegation.
Just det, när de, hans lilla lag hade åkt ut då.
Ja, exakt.
Ja. Jobbigt.
Ja.
Ja. Men hade han någon kompis att förena sig?
Ja, de hade det ju.
Så. Ja. Ja, men det var det de sa också, att sa ju att vi vågar kanske inte riktigt alltid ställa oss frågan hur mycket vi på riktigt bryr oss längre om St. Albans. Eller vad det är om man skulle ta bort alla de här kompisarna, om jag inte skulle gå tillsammans med Joe eller Matt eller Christina eller vilka det var som står där på läktaren. Om jag skulle vara helt ensam i det här så skulle jag kanske inte vara lika arg över att klubben missköts. Men att vi alla måste investera de här känslorna och vara arga tillsammans. Eller besvikna tillsammans. Eller vid enstaka tillfällen få jubla tillsammans. När vi vinner en överraskande match. Att supportskapet blir garanten för att vår vänskap hålls vid liv.
Exakt.
Och utan den så skulle kanske Matt och Joe. Eller vad de nu hette. Ställas på svårare krav.
Mm.
För då har de inte den här naturliga ritualen varje lördag. Eller vad det är. Och jag tror inte alltid man ens. De här, nu pressade jag dem på dem lite. Så de funderade verkligen kring det. Men jag tror inte att alla ens tänker på att det kanske är så. Att man tar det där lite för givet. Man tänker att vi är jättebra kompisar. Men att det verkligen är det här supporterskapet eller fotbollsintresset som ligger till grund.
Exakt. Och jag tror att det är ju lätt att man pratar om supporterskapet som en massa. Om man tar liksom en större klack och sådär. Hela liksom tifokulturen eller bengalbränning och att man sjunger samma. Och det gör man ju. Samtidigt så är det ju väldigt ofta så att man står på samma plats bredvid två, tre av dem som man har lärt känna. Antingen på läktaren eller som man har börjat gå dit med. Och då är det ju ändå liksom, det är ju en liten grupp i ett stort kollektiv. Men man har ju det här som någon slags fond hela tiden. Och det är ju väldigt fint det där. Att man pratar, det är ju nästan som en kliché i sig sådär med supporterskapet. Att det är liksom en vänskap. Det är ju, fotbollen är egentligen sekundär. Även om man blir förbannad och glad. Så kan den ju vara sekundär. För det är ju gemenskapen som man får där. Och man har den här ritualen. Att man gör någonting regelbundet.
Jag fick ju många mejl efter att jag var i Freiburg då och gjorde det här supporterexperimentet, om jag kunde skaffa mig en ny favoritklubb, från folk som antingen då också hade tappat sitt gamla lag och inte, ja, helt enkelt hade tappat supporterskapet, men också från många som fortfarande hade det, men som skrev just om det här med att det var folk som gillade i den miljön som gjorde att jag egentligen kanske fortfarande höll på. Mm. Kanske så bryr jag mig inte riktigt lika mycket om QPR längre, som om jag ska vara helt ärlig, men att det är... Det är väl en fin anledning till att vi fortsätter umgås. Mm. Så. Och det är ju inget fel med det. Men det kan ju även gälla för spelare. Där finns det ju folk som tycker mer eller mindre bra om varandra, såklart, som är lagkamrater. Men där blir det ju liksom ganska speciellt sådär att de har ju verkligen en ritual tillsammans genom att vara lagkamrater. Mm. Deras liv är ju extremt inrutat och man kommer nära varandra. Har vi Sebastian Larsson och Granen är väl bra kompisar till exempel. Men de har ju bara varit kompisar genom fotbollen.
Exakt.
Så man undrar ju lite vad som ska hända när man kanske lägger av. Det är ju ändå lite deppigt med Anders Svensson och Marcus Albeck till exempel. Som verkade lite tappa sin vänskap efter att de båda lade av. Att man är så himla och hoppas då att Kim och Isak håller liv i sin.
Ja.
Det gillade man ju alltid. Att till och med när det blev bättre ställt och alla inte behövde dela rum så ville de alltid göra det. De var ju verkligen kompisar då.
Men där är det en extremt tacksam med att säga att Granen och Sebastian träffas under landslagssamlingarna. För de har inte tid att göra det så mycket annars. Då är det så himla inrutat allting. De får ju allting liksom, nu ska vi äta då. Okej, då kan, och sen så har vi tid att fika. Vi har kanske en liten tid att gå ner på liksom, Stureplan och ta en kaffe. Och sen så är det videoanalys. Och sen så ska vi käka. Och sen så är det träning. Och sen så sitter man och kanske kolla på en match på kvällen. Det är ju en vanlig dag sådär. Det är hela tiden inrutat. Någon säger åt en vad man ska göra. Man behöver inte tänka så mycket själv. Och det blir lite grann den här lägerkänslan varje gång man går runt i liksom badtofflor och lullar lite grann. Och man klagar, fan jag har lite ont i ryggen nu. Ja, jag också. Fan vi börjar bli gamla. Så jag, ja, då blir jag veganen. Så.
Det finns något naturligt som håller en samman. Det kan ju säkert många relatera till arbetsplatser. Om man
nu spekulerar vi också. De kan ha en otroligt djup relation.
Ja, såklart.
De kanske pratar om verkligen riktigt komplexa saker. Det har vi ingen aning om.
Nej, men de blir väl bara exempel här. Jag tror i alla fall inte det är ovanligt att man upplever att man är väldigt nära vänner så länge man håller på. Men det ställs ju när ritualen så att säga tar slut. Ja. Fotbollsskorna på hyllan. Vänskapen sätts ju på prov där.
Så är det.
Kan vi klara det ändå?
Ja, precis.
Men det där tror jag många kan relatera till om man till exempel tar arbetsplatser och så att man byter jobb och kanske upplevde att man var jättenära vän med den här kollegan och sen hamnar vi på olika jobb och plötsligt så hörs man inte längre. Mm. Det tror jag är jättevanligt. Och fotbollen är ju speciell för man umgås så mycket med varandra och det kräver också att man ska samarbeta hela tiden. Twitter är en sån där grej också nästan. Så man kan, och den är ju speciell att man ligger där och scrollar på kvällen och finns då man följer många som håller på olika typer av fotbollslag. Personer man aldrig har träffat men som man nästan känner att man känner.
Mm.
Bara genom deras Twitter-personas.
Ja, med virtuella vänner.
Ja, man har liksom aldrig interagerat på riktigt. Nej. Och vet ju egentligen väldigt lite om de här personerna. Men det känns som om man känner dem.
Mm.
Och man kan tänka sig, fan, han är rolig ändå. Ja, och sen, eller omvänt, så, fan, han kan ju bättre än så här.
Varför någon kan ju varit rolig och trevlig och haft en sympatisk ton på Twitter i några veckor. Och sen så plötsligt så märker man att fan, var lite oskön där. Och
ja.
Då säger jag, vi är nog inte så bra kompisar. Så trycker man på unfollow.
Ja.
Det är ju så rätt ofta.
Ja, så kan det ju vara. Ja. Och det är ju nästan märkligt då. För ju längre, mens inom situationstecken, riktiga vänner, gamla vänner.
Mm.
Alltså, och det vet ju alla att för varje månad som går utan att man hör så blir det ju lite tuffare att ta det där samtalet. För att kolla läget och prata ordentligt. Och då är det mer bekvämt kanske att ge sig in i någon ytlig Twitter-dialog med någon av de här.
Eller spela World Feud.
Ja.
Om man chattar någon gång då och då. Bra match där, Johan.
Ja, ja, precis. Det är ju verkligen på ytan.
Ja,
då.
Ja.
Men att man kanske så här, ja, men jag pratar lite fotboll med den här personen. För jag vet vad som får honom eller henne att skratta.
Mm.
Så, där man liksom upplever att man har lite vänner, men som man skulle vara väldigt speciellt att träffa dem på riktigt.
Mm.
Skulle man ens liksom vilja göra det?
Sådär. Ja, men en fråga som Walden återkom, tror jag, ett par gånger i sin lilla minifilm var ju om det är så att din fru, i ditt fall Janna, dumpar dig och säger jag klarar inte av en enda dag till med dig, Johan. Och jag tar lägenheten, du flyttar ut. Hur många kompisar har du som du kan ringa och känna, kan jag bo hos dig i några veckor till jag hoppas att jag kan lösa någonting? Eller tar man in på hotell?
Mm.
Hade du ringt mig?
Ja, du. Jag har ju några riktigt bra vänner. Jag har ju ingen soffa riktigt nära dock, nej, förutom din.
Nej.
Nej, jag hade nog tagit in på hotell.
Ja.
Och det är ju inte...
ja, det är ju synd. Ja, jag önskar att du hade ringt mig.
Ja, jag förstår det. Och det är inte... jag känner ju mig trygg att jag hade kunnat fråga och säker på att få låna din soffa. Men det är väl bara en känsla av att ännu mer vill vara i fred.
Ja.
Och kanske liksom att ska jag komma där och fan, ja, Anders deppig. Mornar med barnen, ja, och sådär, var i vägen och sådär.
Du har fått kolla mycket fotboll med mig och Sigge.
Ja, det hade säkert varit trevligt. Det hade kanske kommit efter ett tag.
Ja. Så. Ja, precis. Kom och ta en öl, va?
Ja, men det där tänker jag på ganska mycket. Och VM94-gänget framställs ju ofta som att de är tajta, och det är väl det här klassiska att ja, det kan gå lång tid på att vi hörs, men när vi träffas så är det som vanligt igen. Mm. Men det beror ju på att de har något oerhört starkt då som förenar dem och som dessutom är positivt laddat.
VM90-gänget.
Jag har ju inga sådana återträffar.
Ja, precis.
Det har varit kul. Ja. Leif Engqvist, kommer du ihåg när du fick det där vikingahornet kastat på dig av den där berusade supporten efter Costa Rica? Kommer du ihåg flaggan som du såg kex och flänsost på? Ja, jävlar.
Just det, kex och flänsost.
Starkt med dem också som var med på båda, men väljer 90-gänget av de 94 som var med båda 1990.
Ja, just det.
Ja, de är ändå, det är mer intellektuellt stimulans.
Ja, precis.
Det är för enkelt att välja brons.
Ja.
Men där har man ju, de nämns ju ganska ofta.
Mm.
Och liksom det här kamratskapet. Och det tar ju också upp i mentären, och det känner jag igen med fotbollen också, det här nästan, jag säger ju ibland att fotbollen är lite som ett reservat med många krigiska termer och man ska ut i strid tillsammans och så, och det nämns ju där med, jag vet inte om det var någon forskare som uttalade sig, men just med gamla krigsveteraner och sådär, och när det ska komma till kritan vad som fick dem att offra sina liv och strida under hemska förhållanden, att det var väldigt sällan det var för flaggan eller för nationen, för fosterlandet, utan det var ju för kompisarna bredvid i skyttegraven.
Ja, precis.
Och det tror jag för det gäller för fotbollslag också väldigt mycket i ett mästerskap, att visst, flaggan, stort, landets supportrar, men det är nog rätt mycket för Marcus Berg, tänker Ola Toivonen, och tvärtom. Congratulations and jubilations,
I want the world to know I'm happy as can be. Det kan ha varit ett par år sedan nu, men jag tror att någon gång så beskrev jag just Twitter som vi var inne på här, som sa jag att det var mitt vardagsrum, eller vad fan sa jag? Det var någonting.
Ja, Mattias Göransson sa att det var mental ebola.
Aha,
men
precis.
Du var...
jag var snällare.
Du var snällare i ditt omdöme.
Ja, och på tal då om vänskap och så, så såg jag här för ett par veckor sedan när du, som är min nära vän, men du var...
Ja, det är här man fruktar. Alltså det här skulle ju kunna vara, om man bara får backa lite till vår tidigare diskussion här, så är det ju så att vi umgås ju inte mycket.
Nej, det gör vi inte.
Utanför. Nej. Och det här är ju i allra högsta grad en ritual. Mm. Så låt oss fortsätta podda. för Guds skull.
Nej,
vad vore vi utan den?
I alla fall, så var då en av mina Twitterkompisar stereotypt Johanna Lundberg, som också är återkommande fotograf och har plåtat en hel del i det numret som landar denna veckan.
Mm, Nils-Erik Johansson och Lasse Lagerbäck, för att vara specifik.
Absolut. Som är också tillsammans med Anton Sell, som är en annan Twitterkompis som jag aldrig har träffat. I alla fall, och de har en dotter som jag känner att jag har lite...
Hen har du träffat mycket.
Precis. I alla fall, så såg jag att du och Johanna, ni hade en liten Twitter-dialog som handlade om tv-programmet Första dejten, SVTs. Ändå får jag säga, är det en succéprogram, eller?
Låt oss säga.
Ja, låt oss säga det. Och jag hade aldrig sett det, men jag har sett att fler och fler har snackat om det och surat om det och fascinerade av det och så. Och konceptet är ju enkelt, helt enkelt. Det är ju individer som söker en partner som har anmält sig till detta program, och så går de till samma restaurang där det är samma typ av servicepersonal som tar emot dem, och så sitter de ner och så har de en middag, och sen så får de bestämma om de ska gå upp på en andra dejt efter det avsnittet.
Yes.
Ibland är det superställt, ibland så klickar det direkt, ibland är det jävla karaktärer och så. Jag har inte sett det, men så såg jag det igår kväll, måndag kväll.
Blev du lite förvånad att jag pratade med mina Twitter-vänner om första dejten?
Lite avis.
Ja.
I alla fall så såg jag detta då för första gången igår kväll, och jag fattar ju varför man gillar det. Det är ju fascinerande, och det är ju rätt enkelt. Man behöver inte vara så fokuserad som om man hoppar in i en dokumentär eller så. Utan här känner jag att här kan man bara slappna av och njuta lite grann av vad som händer. Nu har jag bara sett ett avsnitt, men jag fattar ju att det är samma. Det är ju liksom, de har en hovmästare som tar emot folk alltid.
På krogen, ja.
På krogen. Sen så har man en bartender som alltid chitchattar. Han är jävligt check och social och sådär. Ska ge dem första drinken. Den personen som kommer först och sätter sig i baren och frågar han lite så här: vad förväntar du dig av den här kvällen?
Mm. Är det true love?
Ja, precis.
Ja, där hade ju du haft väldigt svårt att konversera med honom.
Ja, det hade jag.
Ja, jag med.
Ja, Och sen så är det ju två i servicepersonal, en man och en kvinna, som är liksom checka och glada, som är någon slags bifigur som går fram ibland och analyserar lite och så, va? Hur det ser ut utifrån deras plats ute i köket när de tittar ut över ett bord. Så går det bra, går det dåligt?
Exakt.
Varför sitter inte han liksom framåt lite när hon är så? Det är de personerna. Sen så är det ju hela tiden nya gäster då. Men när jag satt och tittade på detta igår så tänkte jag, här finns en program i det. Vi har ju lanserat en hel del olika mishmasher och pastischer av svenska tv-serier som vi tror skulle kunna fungera.
Ja, Klenodrundan till exempel. Ja. Och lanserade vi Nannes kök.
Ja, jag tror det. Ja. Ja, det låter ju bra när man fortfarande, det har inte dött än. Ja. Jag tänkte, här har vi någonting som vi skulle kunna sälja in till SVT. I alla fall göra ett pilotavsnitt i en fotbollskontext. Alltså det är fotbollsprofiler som dels är hovmästaren och bartender och servicepersonalen. Men det är också fotbollsfolk som ska sätta sig ner för att de ska liksom få en relation som vi tror på utifrån hur vi vet hur vissa personer är.
Mm, men vi kan väl säga att för tanken för de flesta som är med i första dejten är väl att de vill ha en kärleksrelation.
Ja.
Och att vi om vi hakar i den här diskussionen och att vi i alla fall köper narrativet att vi fruktar lite för vissa fotbollsspelare och deras vänskaper när de inte längre har fotbollen. Mm. Att vad har de för vänskaper då? Kan de hålla liv i en vänskap utan fotboll? Så kan vi väl säga att det är vänskap som de ska försöka få. Mm. Så liksom första vänskapsdejten blir det istället. Vill du gå på en andra vänskapsdejt, frågar man efteråt.
Ja. Och så har vi, precis som i Fight Club, så är första regeln är, du får inte prata om fotboll. Andra regeln är, du får inte prata om fotboll.
Just det, för att göra det lite mer
ja, för annars spännande. Är det ju för lätt för dem att hela tiden bara gå igenom och taktik och skador och framtid.
Ja, också
och
tråkigt program för de som inte är så intresserade.
Ja, precis. Exakt. Så det är verkligen så, det är premissen för hela. Ska du vara med på det här så får du inte snacka fotboll. Inte en minut.
Då blir vi då matchmakers och försöker para ihop folk då som vi tänker att det får ju inte vara då personer som vi redan vet lite halvkompisar, utan att vi tar två fotbollsprofiler som vi tänker att de här skulle potentiellt kunna finnas en vänskap här för de båda två som inte behöver vila på fotbollen.
Exakt.
Ja, men vi behöver ju också karaktärer då till de här hovmästaren, bartendern och servicepersonalen.
Precis, och hovmästaren då som är den som tar emot gästerna och får dem att känna sig lite bekväma innan vi tar av rocken och hänger upp den och sådär. Där tänker jag att det är kanske faktiskt Stefan Ishizaki.
Mm.
Bossan där är ju Carl Ishizaki som har en framgångsrik sushi nästan, ja, det är ju en stjärna i Michelin i Stockholm. Han är van vid det, han älskar mat själv. Lite världsvan också. Han har varit i både LA och i Stockholm och i Borås. Och han är men trevlig och sympatisk. Skulle göra sig bra i den rollen, tror jag. Han vet om han rör sig. Så då rör vi oss på hans brorsas sushi-restaurang. Så det är japanskt tema.
Just det. Det är en sushi-restaurang då, helt enkelt. Och,
fin sushi.
Precis. Ja. Stefan Ishizaki, hovmästare. Absolut. Så behöver vi den här bartendern som ju är... Han är ju lite mer gopoig och den som ska konversera, den första gästen som väntar på sin dejt då. Där kanske vi skulle kunna ha Bojan Djordjic. Ja, men tror du inte det?
Jo.
Han skulle ju ta uppgiften på väldigt stort allvar och verkligen vilja att det skulle bli bra. För han gör ju ingenting halvhjärtat. Och han, han skulle gärna komma med goda råd. Och han skulle ju också vara den typen av bartender som säger så här, vad vill du ha dricka? Och säger han så här, ta en öl. Du ska inte ha en öl, säger han. Jag vet vad du ska ha. Och så säger du ska ha en daiquiri.
Ja, precis. Så det kommer in någon som är lite så, lite nervös. Liksom en dålig känsla som sätter sig i baren och så väntar han då på att kvinnan ska komma in. Och så kan Boja mycket väl. Nu sträcker du på dig. Sträck på dig nu. Ja, men lite så att han
har en chans nu ikväll. Liksom. Ska du ta den eller inte? Liksom. Inte ångra det hela.
Precis. Ja, men det är bra, Bojan. Det har du pickat upp i barn.
Mm. Mm. Och de här två då som har lite mindre roller, som är de som är i serveringspersonalen som står, som du sa, och tisslar och tasslar lite och granskar borden. Hur går det för bord 3 och så? Vilka kan de vara? I programmet är det ju en man och en kvinna. Ja. Så ska vi köra så här med?
Ja, vi kör det. Då tänker jag att vi kanske tar Lyon-paret. Alltså Lotta Kjellin.
Lotta Gidde Michelin.
Lotta Gidde Michelin. Det är ändå bra alltså. Det har vi något. Nej, men hon bor i Lyon. Hon är van vid den här typen av miljöer. Hon har, tror jag också, pratat om att hon har en liten dröm om att öppna något fik eller någonting i Kungsbacka, tror jag, där hon bor nu. Och så tar vi Kim Källström som också har rört sig i de här miljöerna, givetvis i Lyon där de kryllar av Michelinstjärnor. Han har också varit i Moskva och inledde sitt sommarprat när han sitter på café, vad heter det?
Café Pushkin. Ja, blir det stelt kan han alltid dra sin klenod därifrån.
Imorgon måste jag ställa mig på vågen inför klubbens viktväktare. Det kostar $1,000 per kilo om man har gått upp utan tillstånd. Det blir $1 per gram om man ska ha något gott på maten.
Men Kim och Lotta är väl bra där, ja, lite, har, lite bakom
Bojan. Jag är inte säkert att ta emot i dörren. Vi har Bojan som står och säger liksom lite hårdare typ av bartender.
Mm.
Och så har vi,
men också väldigt hjärtlig.
Ja, absolut. Eller liksom,
han vill ju verkligen att det ska lyckas.
Ja, gud, liksom. Ja. Gud, han brinner ju för de här.
Ja, permanent.
Permanent. Och så har vi Lotta och Kim som glider fram lite ibland och står lite på avstånd och analyserar lite grann för tv-tittarna.
Det är väl en bra personalstyrka.
Absolut.
Så behöver vi då helt enkelt par nu, ja, som vi hoppas ska kunna bli vänner.
Ja, och eftersom SVT ska köpa den här idén så behöver vi ha en rätt bra dynamik i den här typen av par ihopsättningar. Så jag tänker att ett par känner man, här ska det hela tiden liksom, man ska kunna klippa till dem, kameramannen. Så kunna klippa till det här bordet och här ser man hela tiden att det bara pågår tugg. Liksom, de hittar varandra direkt trots att de kanske aldrig har träffats. Det tror jag inte de har gjort. Och då tänker jag på att det är Oscar Linnér och Jonas Wallerstedt. Och det är det Oscar Linnér, hans stora intresse är ju flygplan.
Mm, han är en plane spotter, både han och hans brorsa.
Mm, stort Instagram-konto.
Ja, absolut. Jag är väldigt intresserad av flygplansmodeller och olika flyg. Och Wallerstedt, den gamla anfallaren i Giffarna, Blåvitt och Norrköping, är helt enkelt pilot nu.
Precis.
Så den är ju väldigt given. Ja. Här skulle man då kunna anklagas för att vara lite fega, att vi har ett så tydligt gemensamt intresse. Men blir ju haha då, men om det här är pilot, pilottestet, pilotavsnittet, så är det här vi visar upp för SVT för att visa att det finns möjligheter att det här kan bli bra.
Absolut, men det är inte en tyst sekund där. De sitter och bråkar lite direkt om vilken liksom, Airbus 320 bättre än Boeing 747 och så. Ja. Sitter och bråkar där lite och kollar mycket i den här appen, vad heter den, Flight Radar eller vad den heter.
Just det, men Oscar är ju väldigt nyfiken på jobbet som pilot såklart också, så den känns ju spontant.
Ja, och så har vi anfallare, målvakt, de kan snacka.
Nej, jag tycker vi ska gå så långt att vi man får inte, det var ju dina första två regler, man får inte prata fotboll. Så man har liksom små, nästan osynliga elektroder kopplade till sig, så man får en liten elkyss varje gång man kommer in på fotbollsreferens. Därför vore det ju kul att ha två stycken som är så oerhört förknippade med fotboll. Uh-huh. Att man har Jörgen Lennartsson till exempel.
Uh-huh.
Och vem skulle vi mer kunna...
Kalle Karlsson på Aftonbladet.
Ja, och Carl Berg.
Ja, precis. Ja, men de två har nästan blivit så symboliken.
För ja, de snittar på 20 matcher i veckan.
De drömmer ju om fotboll. Och de kan, kanske inte, du kan de prata om andra saker, men vi leker med det här för att förstärka deras karaktär. De, så varje gång så, de bara dyker och flimmar förbi ibland i rutan, där de får sig en liten kyss.
Ja, ja.
Och då vet man att Jörgen Lennartsson snackat 4-4-2 eller så.
Det här säger vi då till SVT-bossarna, det här är lite för comic relief, så att vi kan klippa till liksom, när vi behöver pigga upp.
Ja, men de är bra.
Och se vad Bojas och skaka på huvudet. Så,
liksom. Goodbyes.
Ja, men det är bra. Vad kan vi mer ha? Vi nämnde ju Nanne tidigare. Mm. Här skulle man ju potentiellt kunna göra en insats. Mm, för efter... Nanne är ju då utan jobb. Och han har dessutom då nyskild.
Mm.
Och känns som att det finns en viss potentiell risk att han skulle kunna isolera sig en del.
Ja.
Så inte vara allt för fördomsfull. Men det säger att han trivs, det säger han ju i Fredriks reportage, att han trivs med sina egna tankar och så. Men att det kanske hade varit bra för honom att få träffa lite nya människor också. Mm. Så Nanne kanske skulle kunna vara en gäst. Och han, där har ju han har ju inte lika stora problem att inte prata om fotboll.
Nej.
Han har ju sitt filosofiintresse. Dessutom är vi på en japansk restaurang och han är ju oerhört inspirerad av Kaizen och andra japanska filosofier.
Ja.
Och han är en grubblare.
Imponerar med sushipinnarna.
Ja, det kan han nog göra. Ja. Ja, men han är ju nyfiken på andra saker också. Mm. Vem skulle vi para honom med?
Han behöver ju ha någon som rycker tag lite grann i honom nu när han kanske är lite så.
Någon med lite starkare motor än vad Nanne har och som är lite, kanske lite lättsammare men ändå smart.
Någon som påminner om Rydström.
Ja.
Lite. Ja, men då, och då tänker jag kanske faktiskt Nilla Fischer som ju har det här liksom politiska pondusen nu och hon liksom hela tiden är hon ute och engagerar sig i olika frågor.
Nanne skulle också kunna vara intresserad av Wolfsburg, inte, hon spelar ju då Wolfsburg, det får de inte prata om, men staden Wolfsburg med sin historia, Volkswagen-fabrik och hur den byggs upp på grund av kriget, det skulle Nanne kunna vara intresserad av. Och sen kan det ju vara en bra ögonöppnare för honom, han är väl inte uppvuxen under den mest jämställda tiden och han försöker liksom begripa det här. Jag tror ändå att han skulle kunna vara så pass öppen att han
i alla fall
skulle kunna vara nyfiken och ta in det. Och att de kanske skulle kunna få ut någonting av varandra.
Ja, men det känns som att det finns ett tuggmotstånd mellan de två. Det känns som ett bra, det kan bli spännande tv.
Det skulle vara roligt att se dem också. För det så slutar ju då när de är färdiga med sin middag. så får de ju sitta då och få frågan, kan du tänka dig att gå på en till dejt?
Ja, damerna först.
Damerna först. Ja, det har varit kul.
Och sen så...
Vid det här laget har kanske Wallerstedt fått i sig en del att dricka och köra flygplansmålgesten över hela krogen.
Men var det nu som hade den? Det lilla flygplanet?
Det var vi känt som Montella, italienska, det lilla flygplanet. Då kanske Jogge kommer på idén att han kan prata i koder, ett sätt att komma runt det här för att inte få fler elstöter. Så pratar han om det lilla flygplanet istället för att nämna Montellas namn. Så kan han lura systemet, så att säga.
Just det. Ja, och Kim och Lotta, de glider ju mellan borden här och försöker liksom, när det är liksom lite halvdålig stämning kanske, mellan Jörgen och Kalle, för att de inte får lov att prata om fotboll.
Det är nyttigt för dem att få prata om andra saker också.
Ja, precis. Ja, precis. De kom fram lite goa och glada och så. Har vi någonting här?
Ja, potentiellt. Vi har ju, alltså piloten kändes ju enkel. Lite för enkel, nästan kanske. Mm. Men att, nu tramsar vi iväg som vi tenderar att göra ibland. Mm. Men att om vänskaper är ett slags tema, skulle vi ha någon slags liten twist på det? Jag hade först tänkt att fråga dig om du skulle välja någon fotbollspersonlighet som du inte har träffat, men som du tänker att här potentiellt skulle vi kunna bli vänner och hitta om andra grejer. Men det är svårt, för man har en så tydlig bild genom medierna av, det blir liksom lite fuskigt. Ja. Hade kanske varit roligare att tänka att du skulle ha valt någon där du har en historia av gammalt groll med. Mm. Och att uppgiften är att ni ska lägga det bakom er och gå därifrån armkrok och vända blad, så att säga. Mm. Och där har du ju en del du har sårat genom åren. Det hade varit spännande att se dig och Daniel Kindberg.
Ja, det var starkt TV, tror jag. Ja. Han är ju fortfarande, förstår man ju, fortfarande bitter. Över,
ja, han text. Talade illa om dig i kaféintervju till exempel. Mm. Bjarid Andersson hade ju varit spännande också. Med att ni ska ta upp det här sms'et som du skickade fel en gång i tiden. Ja. När du nästan mellan rader anklagade honom för att inte vara så rolig att intervjua. Mm. Och då råkade du skicka till honom istället för till mig.
Ja. Ja, det var,
hade Bojan gillat. Men händer det grej.
Ja, precis. Ja, det finns ju någonting där. Alltså, ja. Mats Gren kanske.
Mm. Ja, vilket bord om man samlar alla de där. Christer Wallin. Tja, grabbar.
Tja. Jag tar första runden, grabbar. Boy.
Ingen fotboll ikväll.
Ja, fy fan alltså. Ja, nej, men det, vi får väl skicka in den här till piloten, till SVT, och se hur de svarar.
Vänskapens anda, undrar om de köper det.
En oväntad vänskap. Vi bara snuddade vid det i förbifarten när vi antingen när vi tramsade eller när vi var lite mer allvarliga och pratade om verklig vänskap. Men då sa vi det, att vi har ett nytt nummer som är ute. Och det landar ju hos Penmanter de här dagarna och finns i butik på torsdag. Och vi har ju fått en...
Och hela rasket finns på offside.org.
Precis, och vi har fått så väldigt många nya prenumeranter här sen spelstopp då, när vi sa nej till alla spelbolag. Så att det är ju många som öppnar upp sitt första offside-nummer nu. Och vad kan du då vänta sig, Johan?
Ja, inte minst ditt fina reportage från Färöarna, där du återser Ken Fagerberg då, efter att du följde honom för 10 år sedan när han var på väg ut i proffslivet, och nu lite kolla på hur det blev. Och det blev ju stökigt, men finns hopp om framtiden och att det nu är ganska bra för Ken. Mm. Men det är, och det är ett reportage som redan har renderat många glada tillrop, och folk verkar verkligen gilla det. Det är fina bilder av Daniel Nilsson också. Så det ska man ju verkligen läsa. Sen är jag jätteglad att vi äntligen fick till att Johanna Frendén kunde skriva för oss på ett långt sätt. Mm. Vi skickade ner henne då till Spanien, både till Madrid och Barcelona, för en El Clásico-helg ur medial synpunkt, där hon då rör sig både med Madrid-media och Barcelona-medier, och de är ju då ofta ganska partiska och är väldigt stora och en maktfaktor, och där hon då, det finns en anledning att hon gör det, som har bott och jobbat där i flera år tidigare, och det blev verkligen kul, tycker jag. Mm. En annorlunda typ av text, men som bara hon hade kunnat göra.
Ja.
Hon är inte lätt att få skriva, för det är många som vill ha henne.
Ja, precis. Men det kändes som att detta var det roligaste sättet att ta sig an El Clásico. Nu när El Clásico blev som det blev, just det som Johanna var på, den matchen slutade, vad blev det? 5?
Ja, 5-1 blev det. Blev det 5-0 till och med? Jag blev osäker. Det blev utklassning för Barça då.
Exakt. Så att med det hade vi skickat ner Johanna för att hon skulle göra någon slags fotbollsanalys över läget i de här klubbarna. Det hade inte blivit så himla spännande, tror jag. Du hade inte kommit så nära. Men här kommer hon ju nära att träffa chefaktörerna som tar de här besluten och strategierna, och sitter med de här märkliga tv-debattprogrammen där det är liksom vilda ja, västern stämning.
Det är en väldigt rolig öppningsscen som det kickstart med det här dagliga debattprogrammet på spansk tv som börjar klockan 12 midnatt, primetime då.
Och nu kan vi då avslöja den här cliffhanger som vi hade för några veckor sedan.
Vad var det?
Om vilken person som du hade träffat som pratade om att jag var oerhört frustrerad över det här med effektiv speltid.
Just det, och det roliga där var ju att alla vet redan, det är ingen som har tagit det. Folk har gissat kort och tvärs, men ingen gissade på Lars Lagerbäck.
Det är han som du har träffat.
Ja, honom har jag träffat för en längre intervju. Och den gjordes då innan den här senaste landslagssamlingen. Och då gick ju Norge och lyckades väldigt bra där. Han hade ju lyckats bra redan innan, men nu såg de ju till och vinna sin grupp. Så nu har han ju verkligen tagit upp norsk herrlandslagsfotboll från källaren just nu. De siktar ju på EM också. Men ja, det är ju inte en lika mycket äventyr i den texten av naturliga skäl som varken i din text eller Johannes.
Ja, men det är en pigg intervju skulle jag säga. Där man får lite lite ny bild av Lasse Lager. Det är kul också i början när du går lite grann igenom vad som gömmer sig i hans laptop.
Ja.
Som en cliffhanger.
Lasse laptop.
Och sen det sista stora jobbet som vi har, det är ju Fredrik Tillberg som har åkt till Bosön för att hänga med ett gäng 15-åringar som är lite mindre, lite tunnare än de andra i sin ålder, men ändå jävligt talangfulla. Så då har ju då förbundet tagit igång ett litet projekt som heter Future Team, där de här får vara i en landslagsmiljö och bli lite skolade för att de har någonting som inte riktigt alla andra har i deras ålder, men de har inte fysiken helt enkelt.
Ja, de är sent utvecklade fysiskt.
Precis, och så då blir det en, bland annat bagarens son som blir lite av en huvudperson som åker upp från Sölvesborg upp till Stockholm för de här dagarna. Och det blir intressant faktiskt, för det är lite forskningsstudier i det här som Fredrik lyfter fram, och det blir liksom en liten debatt om, är det rätt att göra så här? Och vad händer med alla dem? Och det är ju det här tydliga med när man är född på året och vad det, hur det påverkar ens möjlighet att lyckas. Och så.
Ja, det är ju sannolikt ingen ny spaning eller fenomen att tittar man på landslagstrupper och så domineras de tydligt av personer som är födda tidigt på året eller på två första kvartalen. Men verkar som att väldigt få vet om att det här landslaget finns. Mm. Där det då är tydligt att, för det finns ju ett 15-års landslag. Men så finns det då det här extra som är just en chans för de här som är inte riktigt, som ligger efter fysiskt, men som man tror ändå har. För det finns ju såklart en liten oro att folk kanske tappar sugen för att man räcker inte till fysiskt eller det är känsliga år. Man, ett sätt att hålla kvar talanger, och på sikt så hoppas väl förbundet att de ska kunna, det är inte bara för att vara schysst mot de här, utan de hoppas väl att det ska komma till gagn för svensk fotboll i framtida A-landslag till och med och så. Men det är spännande att det pågår, och idén är väl, modellen är belgisk från början tror jag, och finns även i Danmark. Jag tror att han Carrasco, bland annat den ganska stilige som var med och spelade VM här i somras för Belgien, var med i, om det var ett av deras första, de här Future Team. Så det är också, det är de fyra större jobben vi har.
Ja, sen kan jag bara kort nämna, vi har en text som Sara Martinsson skrivit om Hector Bellerin och hur han bryter mot normerna genom att vara vegan eller genom att se annorlunda ut jämfört med alla andra. Vi har Joel Cedergren som blir intervjuad. Vi har Nisse, som vi var inne på, Nisse Johansson som blir intervjuad. Vad har vi med?
Ja, en beundransvärd spelare som heter Helena Eggen som ska bli förvånad om många av er känner till. Hon är lagkapten i lag som heter Söderberke som håller till i Dalarna, och de håller till långt ner i system, seriesystemet i Dalarna. Så långt ner man kan komma och på jumboplatsen i det sämsta damserien i Dalarna. De gick igenom en säsong här med 0 gjorda mål. Jag vet inte om de släppte in 221. De hade alltså 0 segrar, 0 kryss, 0 gjorda mål och 221 insläppta mål.
Men de hade några farliga chanser på fasta situationer.
Ja, knappt sa hon till och med. Ja. Och det här kan man ju tro då, är det här, ska man bara skratta åt en slagpåse, men det finns lite andra värden i det här samtalet som Helena Eggen tar upp och som kanske är en anledning till varför de inte bara är det största anledningen till varför de håller på att de ska vinna matcher, som faktiskt där det finns en liten story i storyn så att säga.
Precis.
Det är ett fint samtal.
Ja, så in på offside.org, och vi har ju sagt det då eftersom vi inte har spelblogg, så att ett av sätten som gör att vi ska kan göra den här journalistiken, att vi kan skicka Johanna Frändén till Spanien, att vi kan skicka mig till Färöarna, det är ju dyra grejer. Det är ju att vi har kvar våra prenumeranter när vi blir av med spelbolagen. Så in på offside.org, det kostar 39 kronor i månaden. Då får man också faktiskt tidningen hem. Så det är det bästa sättet om man vill stötta oss. Så det är vi väldigt tacksamma om man gör. Med det sagt så ska vi säga att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med boken Hur svaghet kan bli styrka av Patrik Sjöberg, Rebecka Malm och Martin Rösammar. I boken funderar Patrik kring sina svagheter, hur de visar sig, vad de beror på och hur de påverkar hans liv. Boken har Patrik sett att avdramatisera det här med att gå till en psykolog, att gå till någon och prata, som han själv uttrycker det. Boken finns ute i handeln nu, men man kan gå in på offside.org/offsidesnack och tävla om ett exemplar av denna bok.
Ja, och kan väl också påminna om att om ni vill ta en glugg med oss eller bara komma och säga hej på Carltex butik på Vallgatan i Göteborg den 4 december vid 18.30, så skicka ett mejl till henning@offsidepress.se så skriver vi upp dig och en kompis på gästlistan. De 31 får en julklapp och det är 20% på Adidas produkter och framförallt då att vi kommer berätta om en liten ny satsning som ska ske här nästa år.
Absolut.
Då får ni gärna komma dit.
Ja, det blir spännande och vi kommer berätta mer om detta. För den som inte kan komma till Göteborg så berättar vi om detta om en vecka i podden. Vad som kommer hända under 2019. Ska vi säga så, Johan?
Ja.
Du sitter och nickar till, eller?
Leta efter någon slags knorr.
Ja, så är det.
Som min pappa säger, att det är alltid viktigt att få en knorr på slutet. Ja. Alltid då han berömmer mig för sådär, så att du fick till en knorr.
Ja, idag, ja, jag satt med slutna ögon och tänkte, fan, nu sover jag jävlar.
Nej, vi lämnar den där och säger tack för visat intresse denna gång.
Ja, ta hand om er. Hej!